många kvinnor att det kan liksom bli som en aha-upplevelse. Är det här det handlar om? Handlar det om det här? Handlar det om kön? Handlar det om makt? Man kanske bara tror att man är utsatt för liksom, eller bara ska jag inte säga, men kränkande särbehandling eller härskartekniker. Men man, när man börjar se så kan man ju få syn på en hel struktur, samhällsstrukturer. Och då börjar man kanske förstå att det är flera kvinnor som är med om samma sak. Och att det handlar inte bara om mig, utan det handlar om en struktur som faktiskt värderar oss olika kopplat till kön.
Det här tycker jag är en så himla viktig insikt. Alltså att vi förstår varför vi hamnar i vissa situationer och att det inte beror på oss som individer. Veckans gäst är Johanna Lundin från Equalate som jobbar med att leda organisationsutveckling inom jämställdhet, likabehandling och inkludering. Och vad gör man egentligen när man jobbar med de här frågorna? Det pratar vi om i veckans avsnitt. Och vad Johanna ser när hon som utomstående konsult kommer in och ska liksom analysera de här sakerna som vi brukar ta upp i andra avsnitt i podden. Jag tycker såklart att det här är superintressant. Och om du också tycker det, då får du jättegärna ge podden så många stjärnor som du tycker att den förtjänar i appen som du lyssnar i. Och glöm inte heller att prenumerera. För de här små sakerna, de hjälper verkligen mig i arbetet med den här podden. Och är det så att ni har några frågor eller kanske vill komma med tips på gäster, så är ni alltid välkomna att höra av er till mig. Och det gör ni allra bäst på Instagram, där jag heter Fannys Forebilder. Var inte rädda för att kontakta mig där. Jag älskar när ni gör det. Men nu kör vi igång ett väldigt utbildande avsnitt och en timme som jag tror kan ge er massor med nya insikter. Då säger vi hej och varmt välkommen till veckans gäst som är Johanna Lundin. Varmt välkommen hit.
Tack så jättemycket.
Du är ju lite känd inom jämställdhetsbranschen, eller hur?
Du kanske ja, inte vill... alltså jag vet inte om jag är det. Men jag har åtminstone hållit på med jämställdhetsfrågor i många, många år.
Du driver ju Equalate. Säger ja. Equalate, uttalar du
ja,
det rätt då?
Det är helt rätt.
Coolt. Och det är ju en jämställdhetsbyrå, eller vad kallar man det?
Ja, man kan väl säga att... alltså, vår liksom kärnverksamhet är utbildningar och hålla processer och föreläsa i jämställdhetsfrågor. Men vi jobbar med likabehandlingsfrågor också. Generellt rättvisefrågor kan man säga.
Ja, mångfald och, ja, och allt liksom.
Inkludering och... men jämställdhet har ju varit vår liksom start. 2009 när vi startade så har liksom genus och jämställdhet varit det som är våra liksom huvudfokus, som man säger.
Mm. Och hur kom du in på det här?
Vi måste
jag satt och kollade på din LinkedIn och ja, bara så här, ja, men det står ju att det är det här du gör. Liksom. Det står inte så mycket vad du har gjort innan mer än att ha pluggat och sådär.
Nej.
Hur kom du in på jämställdhetsspåret?
Ja. Alltså man kan väl säga, om man börjar långt tillbaka så har det att göra med, tror jag, hela min uppväxt. Hur jag har växt upp och att... i min familj så har vi jobbat jättemycket med socialt utsatta människor. Och generellt rättvisefrågor. Så hela min uppväxt så har vi haft människor som har bott hemma hos oss. Vi har haft flyktingar som har bott hos oss i liksom flera år.
Då vidgar man sina perspektiv på något sätt.
Exakt. Och det har ständigt varit samtal om rättvisa och att alla människors lika värde, liksom mänskliga rättigheter, har alltid funnits med. Så jag har väl på något sätt också... följt den banan på ett sätt. Men sen så har jag liksom fokuserat på just kön och jämställdhet.
Mm. Kommer du ihåg någon så här awakening när du insåg att Sverige inte är jämställt även om vi säger det?
Ja, men precis. Att själva liksom ojämlikheten, om man säger, mellan kön, den har jag liksom varit medveten om både teoretiskt, om man säger, och praktiskt också. Alltså det har jag upplevt, sett rätt orättvisor sådär, från perspektivet att vara kvinna själv. Det har jag sett orättvisor ganska tidigt. Men ett så här, riktigt så här, feministiskt uppvaknande på något sätt, det var, jag var och reste och var i Nordnorge. Jag hade precis kommit fram till Nordnorge helt ensam och jag kom fram sent på kvällen. Jag hade åkt flyg dit och ska bli hämtad av en bil Och just den dagen så hade jag på mig högklackade skor och läppstift.
Mm.
Jag blev medveten när jag sätter mig i den här bilen om att jag gör min röst mörkare. Att jag sneglar ner på mina liksom, fötter och tänker, fan att jag har högklackade skor idag.
Uh-huh.
Och att jag liksom mitt läppstift, att jag liksom börjar torka bort det så här.
För att göra dig mindre kvinnlig, eller?
Exakt. Eller att jag inte skulle utmana liksom den här...
Könsnormen.
Ja, den här mannen som satt där i bilen på något sätt. Då blev jag medveten. Och just på den resan, det var en sån här riktigt feministisk liksom, uppvaknande. För där jobbade jag också med ledarskap och jämställd ledarskap då i Nordnorge. Där följde liksom egentligen precis samma spår som det jag hade upptäckt själv i den utbildningen. Så blev det liksom på något sätt ganska tydligt hur... hur kvinnor, jag säger inte att alla och medvetet, men ofta har strategier för att förhålla sig till exempel att inte utmana män eller mäns sexualitet eller vad det nu kan vara.
Mm.
Så det är liksom en sån där tillfälle som jag verkligen bara, aha.
Vad är det för strategier du har sett då när du säger det, att kvinnor har anpassat sig?
Ja, alltså precis på den resan bara så jobbade vi med jämställd ledarskap och det var en kvinna som var chef på ett ganska stort bolag. Hon pratade just om det här med att vi började prata om vilka kläder hon hade på sig.
Mm.
Och då sa hon, ja som du ser så har jag inte på mig traditionellt feminint kodade kläder.
Ja, typ rosa klänning.
Ja, eller kjol. Eller liksom. Ja. Exakt. Så, hon bara, det skulle jag vilja säga någonting om.
Mm.
Jag bara, jaha, okej, berätta vad du har för tanke om det.
Mm.
Och då berättade hon det, att hon hade inte på sig det av den anledningen att hon hade nästan bara män som var anställda.
Mm.
Och då sa jag, men hur tänker du omkring det? Liksom.
Mm.
Nej, men hon sa det att jag vill att de ska respektera mig. Och kom jag på med den här kjolen och dels utmanar jag dem rent sexuellt. Hon ville inte göra det. Så att hon sa att jag väljer bort andra kläder. Så att en strategi skulle ju vara liksom i så fall att inte använda traditionellt feminina uttryck i kläder eller smink eller så.
Mm.
Det är en strategi.
Mm.
Men sen finns ju så många andra också. Men just det med kläderna och uttrycket blev väldigt tydligt på den resan. Att det här är någonting som flera kvinnor kanske medvetet eller omedvetet gör.
Och på den här resan, men generellt då, vad ser du annars att kvinnor har för strategier för att liksom tackla det här, den här mansdominansen som vi har på ledande positioner?
Exakt. Det jag ser när jag är ute på företag, när jag håller i liksom olika former av processer, då tittar vi just på hur vi förhåller oss kopplat till kön. Vi gör ju kartläggningar, vi går in och tittar på kroppsspråk, vi tittar på vilken typ av ord vi använder mot varandra och så vidare. Och någonting som vi har sett, det är att på de här liksom mansdominerade arbetsplatserna så ofta så är det så att kvinnor försöker på något vis att bli accepterad av män.
Mm.
Och det kan ske på olika sätt. Att antingen att man går in i en traditionellt liksom sätt, liksom, om det är en arbetsplats som till exempel är mansdominerad och nu lägger jag bara på att det skulle vara en machokultur till exempel. Att kvinnan går in och försöker liksom att matcha det här och liksom gå in och vara en del av den attityden och jargongen för att man ska bli accepterad. För att man ändå på något sätt är en minoritet. Så det är ju en del att förhålla sig till en mansdominerad plats. Att man försöker bli accepterad.
Mm.
Försöka vara ungefär likadan som den jargongen som är där.
Hur mycket ser du att kvinnor tonar ner sig då? För många kvinnor får ju höra det här att om man är för rak så är man en bitch. Och, eller så blir man uppfattad på fel sätt som den här chefen i Norge sa.
Ja.
Jag råkade ut för det. Så jag började ju tona ner mig för att så många män blev liksom intresserade av mig. Och då började jag anpassa mig för att inte bli utsatt för sexism. Liksom. Och det var mitt fel. Liksom. Hur mycket ser du det?
Det ser jag också jättemycket. Alltså, så att det är liksom, och det är det här jag menar med strategier.
Ja.
Att antingen så går jag in och försöker vara som de som egentligen har mer makt än vad jag har.
Mm.
Eller så går jag in och försöker att skydda mig från att inte utmana den makten.
Mm.
Och då kan det vara till exempel att tona ner sig.
Mm.
Det är också en strategi.
Mm.
Att tona ner sig, att jag inte vill på något vis utmana den här. Att jag skulle vara liksom och bli utmanad för att eventuellt riska att bli utsatt för sexuella trakasserier som vi har sett jättemycket när vi har varit ute nu i relation till MeToo.
Mm.
Och pratat med, kanske mest techbranschen ska jag säga. Där vi har sett att många kvinnor går. De lämnar.
På grund av sexuella trakasserier?
Ja. Mm. De orkar inte.
Nej.
De orkar inte vara kvar för att de hela tiden måste kämpa med att relatera till sexism och liksom sexuella trakasserier. Inte nog med att man har ett arbete, som liksom man har en arbetsroll, en arbetsbeskrivning du ska göra på ditt arbete. Men samtidigt så har du det här som pågår. Mm. Där du konstant, om du är minoritet, så ska du hela tiden relatera till din roll, din minoritet. Att du är i... på något sätt i underläge, och det måste du kämpa med, att antingen bli som den du på något sätt som har makt, eller att skydda dig från den på något vis makten så att inte du blir utsatt.
Hur pass mycket tror du att den anpassningen är medveten och omedveten?
Jag tror att den är omedveten många gånger. Jag tror att den är väldigt ofta omedveten. Mm. I alla fall upplever jag det när vi är ute och jobbar med jämställdhetsfrågor på företag. Många kvinnor, att det kan liksom bli som en aha-upplevelse. Är det det här det handlar om? Handlar det om det här? Handlar det om kön? Handlar det om makt? Man kanske bara tror att man är utsatt för, liksom, eller bara ska jag inte säga, men kränkande särbehandling eller härskartekniker. Mm. Men man, när man börjar se så kan man ju få syn på en hel struktur, samhällsstrukturer. Mm. Och då börjar man kanske förstå att det är flera kvinnor som är med om samma sak.
Mm.
Och att det handlar inte bara om mig, utan det handlar om en struktur som faktiskt värderar oss olika kopplat till kön.
Mm. Hur får ni den, hur gör ni den synlig då på bolaget?
Alltså generellt så kan jag säga att vi vill gärna komma in och jobba längre processer. För som sagt var, det här är ju sånt som vi har levt i det här i hela våra liv ofta. Så har vi levt i de här berättelserna och narrativen om vilka vi bör vara som kvinnor och män.
Mm.
Och det tar ju tid att förändra strukturer. Först och främst bara att vakna upp för att få syn på att, men vänta nu. Det är det här som är liksom jämställdhet, eller kanske snarare ojämställdhet. Så först är det ju kunskap.
Mm.
Att bara få syn på det här. Sen kommer ju själva resan där man behöver börja ta beslut, sätta mål.
Mm.
Bygga strategier för att skapa den här förändringen så att alla har samma möjligheter och rättigheter på arbetsplats, vilket man tycker annars skulle vara självklart.
Mm. Men jag tänker så här, för du har ju sagt det att, alltså det börjar ju, andelen kvinnor på ledande positioner, alltså det har ju stannat av, ökningen där nu, eller hur, 2020, eller var det 2019 som det?
Jag tror att det var 2019 som det kom den här rapporten som sa att det liksom har stannat av.
Mm.
Ja.
Och då så lägger man ju ofta ansvaret på kvinnorna, eller hur?
Japp.
Och nu får ju du utveckla
ja, precis.
Det här lite
grann. Du ser mina ögon bara vakna till liv och jag skulle kunna prata i flera dagar.
Ja, du får prata på här. Vi har lång tid på oss, eller på att säga. Inte obegränsat, men relativt lång tid.
Nej, men alltså det här är ju en klassiker på något sätt. Och generellt så är det ju liksom att på något sätt att man ofta jobbar med förändring på det sättet. Att det är på något vis den som är i minoritet eller underläge som ska ta ansvar för förändringen.
Mm.
Oavsett om det rör jämställdhet eller jämlikhet eller vad det kan vara. Att det är liksom den underrepresenterade gruppen eller den gruppen som har minst makt som ska bära ansvaret för förändringen.
Mm.
Vilket är helt befängt alltså. Det är helt galet.
Mm.
Det kommer ju inte ske någon förändring om inte alla är med.
Nej.
Så är det ju. Men däremot så vill jag liksom tillägga att jag tror att det kan vara så att ibland så är det bra att ha grupper bara för kvinnor till exempel.
Mm.
För att som jag sa, det här med att, eller som du frågade så rättare sagt, att tror att det är medvetet med de här strategierna? Det tror jag faktiskt inte att det är alltid. Jag tror att vi bara är så vana och så normaliserade in att förhålla oss till kön och makt på det här sättet.
Mm.
Så vi behöver samlas emellan, kvinnor emellan, emellanåt. Det finns ju sådana här female leaderships program och sånt. Mm. Men syftet är så viktigt där.
Mm.
Att syftet ska vara att vi ska kunna synliggöra de strukturerna som finns. Det handlar inte om att kvinnor ska stärkas. Kvinnor är redan starka.
Mm.
Det handlar om att strukturerna ska förändras.
Mm.
Och på ett företag så är det ju ofta tyvärr så att man brukar lägga ansvaret på kvinnor. Och säga, nu kör vi ett female leadership-program. Och då ska kvinnorna liksom på något vis stärkas. Och det vi ofta ser är att även den här female leadership-gruppen blir förminskad.
Mm.
Som att, nu ska kvinnorna in och prata och ha lite mysigt. Den behöver ju ha kraft. den behöver ha mandat att gå in och förändra. Och kunna liksom ha koppling till högsta ledningen och säga att det här är det som händer. Liksom att man lämnar över någonting till ledningen. Och hur ska ni göra? För vi är ju experter på att vara en del av det här systemet. Det här är det vi ser. Vad ska ni göra åt det?
Mm.
Och där kommer ju sen organisationsansvaret. Att man ska jobba strukturellt med det här på hela bolaget. Alla ska vara med.
Mm. Ja, för jag tänker man startar så här kvinnliga nätverk. Och sen så händer det inte så mycket mer. Eller förstår du, jag menar, alltså jag är all for att kvinnor ska prata med varandra precis som du säger. Men att, vad gör vi av det sen?
Exakt.
Det är ju så sjukt viktigt.
Verkligen.
Tänker jag.
Mm.
Men vad tänker du om det här att vi så här uppmuntrar kvinnor att ta plats? För det som du säger, så här, vi ska stärka kvinnor. Starta kvinnliga nätverk för att stärka kvinnor. Fast kvinnor, som du säger, är ju så sjukt starka. Och vi har ju den här kraften i oss.
Mm.
Vad tänker du om det här att vi alltid uppmuntrar kvinnor att ta plats? Liksom?
Ja, alltså jag tänker så här att det finns ju flera sidor av det här myntet. Om man tänker det här liksom att kvinnor ska ta plats så håller jag med om det. Av den anledningen att om man ska prata om genus och liksom traditionella könsmönster så har vi ju blivit inlärda i att inte ta plats.
Mm.
Så att när vi tar plats så går vi in och bryter en överenskommelse som vi har blivit lärda att vi ska inte ta plats. Det är inte din, alltså, för att om man bryter det här liksom genussystemet då blir det någon form av konsekvens.
Mm.
Att om jag som kvinna, jag var faktiskt igår och pratade med några ungdomar på en skola.
Mm.
Då var det en ung tjej. Det var helt liksom, var ingen av liksom, i klassen som sa någonting. Så var en ung tjej som räckte upp handen och sa hon så här. Jag vill bara säga en sak. Jag undrar vad du tycker om det här med att... Tycker du att det är dåligt att tjejer pratar högt och tar för sig och så? För att jag tycker att jag alltid försöker göra det med att jag alltid blir nedtystad.
Mm.
Ungefär så sa hon. Och då sa jag, gud vad bra exempel på hur genus fungerar. Att det finns en förväntan om att just eftersom att du är ung kvinna att du inte ska ta plats.
Mm.
Och när du gör det så blir du någonstans bestraffad. Och då i det läget sa jag, ta plats! Mm. Fortsätt! Du gör helt rätt. Det är ingen som ska tysta dig eller din längtan eller dina drömmar eller vilja.
Mm.
Du gör helt rätt sak.
Mm.
Så på det sättet menar jag, ta plats.
Men det är ju lätt att säga det, men sen ska man ju liksom våga göra det också.
Exakt.
Om man konstant blir tystad och får ta konsekvenserna för det.
Jajamän. Och det är där alla våra liksom jämställdhetskämpar bakom oss har tagit ett sånt tungt lass. För att vi till exempel bara att vi ska få rösta. Att vi kan ens vara chef på ett företag. Eller att vi liksom... Så där har ju kvinnor gått bakom oss och bara liksom sopat banan. Och tagit riktigt hårda konsekvenser för att vi ska kunna vara de vi är idag.
Mm.
Så det är ju tufft att driva de här frågorna.
Ja, det är klart att det är det. Jag har nog blivit ganska skonad... Fortfarande från hat och sånt. Men har du upplevt det någonting?
Ja,
att du får,
det har jag. Absolut.
På vilket sätt då?
Alltså konstant kan man säga att arbetet är motstånd.
Mm.
Och även om jag jobbar väldigt lösningsfokuserat och går inte ut och hatar på män eller någonting sånt där. Och jobbar ju väldigt mycket med män. Så är det ändå att gå in och ifrågasätta normer, ifrågasätta strukturer, ifrågasätta varför en viss person, ett visst kön skulle väljas i det läget istället för den. Eller att vara den här liksom besvärliga, det är ju ett konstant arbete i motstånd.
Ja.
Och jag har varit med på både på föreläsningar, jag har hatmail i min mailbox med jämna mellanrum av personer som jag inte känner, som jag aldrig har träffat och som bara tror på ett visst, att jag är på ett visst sätt för att jag driver feministiska frågor.
Mm.
Så det är en del av mitt arbete.
Att få ta emot hat?
Ja, alltså att det är en del utav... Jag vill inte säga att det ska vara så. Nej. Men för jag tycker att det är... Men det betyder ändå... Jag ska inte säga så heller. Men jag är ändå på någon plats där jag ifrågasätter någonting som betyder någonting för några.
Mm.
Så att säga. Så att det är att jag gör någonting som... Jag bryter en mark någonstans.
Mm.
För då ser man det här motståndet dyka upp. Och det är oftast rädslor.
Mm.
Man blir rädd för att förlora någonting. Förlora makt eller förlora position på något sätt.
Men hur visar det sig när du går in i organisationer? Så vad kan du få för motarbete av chefer och ledare på organisationer?
Det kan ske på många sätt. Jag har haft allt ifrån att jag har börjat twitterstormar precis samtidigt som jag går på, till att det sätter sig ett helt gäng längst fram på första raden med armarna i kors. Och bara sätter sig och stirrar rakt på mig. Och precis när jag börjar så kan de slänga ur sig någonting som är, ja, bara för att liksom få mig i gungning på något sätt.
Att du ska bli nervös, vad kan det vara för någonting?
Nej, men alltså det kan vara egentligen... Det var ganska så nyligen i alla fall som det var ett helt gäng som satt på första raden som bara sa så här, och ser någonting om Me Too, då lyfter vi på oss och går vi ut härifrån.
Mm-hmm. Varför då?
Jag tror att de var väldigt rädda för att jag skulle börja prata om Me Too, för de tyckte de stöttade liksom inte rörelsen så att säga.
De är trötta att... på det eller vadå?
Ja.
Mm. Vi kvinnor ska inte prata om sånt.
Nej.
Nej.
Så att jag gjorde en jättefräck grej faktiskt där och då. Jag bytte uppdrag.
Gjorde du?
Ja.
Hur då?
Jag pratade om maskulinitet den timmen istället.
Okej.
Okay. Så att kunden fick en annan.
Ja.
De fick en annan föreläsning än vad de hade frågat om helt enkelt.
Ja, men precis. För du skulle prata om jämställdhet.
Jag skulle prata om jämställdhet, men jag pratade om maskulinitet. Så jag bytte faktiskt föreläsning. Precis på stående fot.
Vad pratade du om då? Alltså...
Jag hade ju förstått redan innan att det här var en grupp som handlade väldigt mycket om... Eller att det var ju liksom väldigt toxisk liksom, machokultur på den arbetsplatsen.
Mm.
Jag insåg att prata om jämställdhet på det sättet som de hade bett mig om inte skulle gå hem.
Det kommer inte funka.
Det kommer inte funka.
Nej.
Det kommer inte gå. Jag pratade om maskulinitet och machokultur istället och hur machokultur faktiskt dödar män varje år i koppling till arbetsplatsskador och så vidare. Arbetsmiljöverket har gjort undersökningar som visar att på grund av normer och machokultur så väljer män bort skyddsutrustning till exempel på byggarbetsplatser och såna saker.
Tar större risker.
Ja, visst.
Bara för att vara cool.
Exakt.
Hur togs det emot då?
Ja, det blev en helt annan. De här liksom armarna som satt i kors öppnade sig efter en stund. Och, alltså, jag ska inte säga att det var någon liksom halleluja, liksom, men det var ändå ett lyssnande. Jag vet också att i de där grupperna, man börjar prata om män och pojkar och tårar och känslor, så händer någonting annat.
Ja. Men vad tror du det beror på att du får den reaktionen att folk sitter med armarna i kors och pratar inte om MeToo och så här, att män har den reaktionen? För, för mig händer det också samma sak ofta.
Jag fattar det.
Att de liksom...
Hårdnar.
Hårdnar, och nu ska vi prata om det här igen.
Ja.
Och jag undrar, jag har en teori om vad det beror på, men jag vill gärna höra din tanke.
Ja. Ja.
Varför blir det så att de liksom direkt... Nu, inte, alltså nu säger jag det, inte alla män, vilket vi hatar det uttrycket. Ja. Men det finns ju massa män som är intresserade av jämställdhet. Men den generella reaktionen är ju att man drar upp axlarna till öronen och liksom blir lite stel.
Exakt. Jag tror det finns massa svar på den frågan.
Mm.
Men några svar är väl i alla fall att jag tror att det handlar om rädslor.
Mm.
Jag tror att man misstänker starkt att man kommer bli utpekad som man, som den som är skyldig till ojämställdhet.
Mm.
Att man kommer att få liksom bära någon skuld, eller att man kommer att på något sätt bli utmålad som förövare i något, på något sätt. Är det män med mycket makt så kan jag också se att det finns olika sätt att till exempel presentera en jämställdhetsföreläsare på.
Mm-hmm.
Som också kan se olika ut. Att så har vi liksom att man har bjudit in en jämställdhetsföreläsare för att på något vis som ett alibi, för att man behöver ha gjort det här, till exempel i samband med internationella kvinnodagen, så kan det vara så.
Mm.
Att man känner att man inte vill visa att man vill göra det, fast man vill inte gå hela vägen.
Nej.
Man vill inte göra det på riktigt, utan man vill bara ha det här som ett alibi, liksom, eller checka av det. Så då kan det bli en presentation med att säga, ja, hopp, och så har vi det här med jämställdhet. Ja, ja, men vi lyssnar väl på dig här en stund här nu då.
Mm.
Och sen går man ut ur rummet själv.
Mm.
Så att man är inte ens med och lyssnar själv som chef, utan man lämnar rummet.
Ja, det är ju bra.
Så det visar man ju också hur man prioriterar frågan egentligen, att man bara är där som ett vittne då.
Mm. Bara för att man bara skickar in folk och lyssnar på det och sen så...
Ja, och sen bara liksom... bara går.
Ja.
Så att man har ju sett mycket, sen ska jag säga också precis tvärtom. Jag har sett företag som nu målar ju verkligen upp en jättenegativ bild. Mm. Jag ska säga att jag ser jättemycket fina initiativ också.
Mm.
Och generellt, om jag ska säga över tid, så tycker jag att det är skillnad på just den typen av situation jag beskrev nyss.
Mm.
Att det bara så här kort korta små initiativ till att det faktiskt, man börjar förstå att det här tar tid att förändra.
Mm.
Vi behöver jobba med liksom de här frågorna under längre tid och jobba med strategier och sätta mål och så.
Vad tror du är skillnaden på de bolagen där du får en bra upplevelse och de där är som det första som du beskrev?
Vad tänker du skillnaden på vilket sätt?
Ja, men alltså, vad tror du de har gjort annorlunda för att det ska liksom vara på riktigt kontra en PK-fråga liksom, ja, men, som det ofta är?
Exakt. Ja, precis. Alltså, de som gör det på riktigt.
Ja.
Jag tror att det finns en medvetenhet där man faktiskt har landat lite grann och förstår att jämställdhet är för alla.
Mm.
Man förstår att det här handlar om att om vi kan ha ett bolag som genomsyras av jämställdhet så kommer våra medarbetare att trivas här allihopa.
Mm.
De kommer känna sig trygga. De kommer bli kreativa, produktiva och hälsan påverkas också av om vi har jämställda bolag.
Mm.
Så att där har man liksom landat i vad jämställdhet är och att det är liksom någonting som skapar tillväxt och som skapar liksom trivsamhet. Och då kan man ju öppna dörren för då börjar man förstå att det här är någonting som kommer gynna oss.
Mm.
De som stänger dörren, de har liksom inte riktigt kommit till den mognaden än att de kan förstå att det här är någonting som vi faktiskt kan må bra av.
Hur tror du de har kommit dit då?
Ja du, det är många olika sätt som jag tror att man kan fatta jämställdhet på.
Mm.
Generellt så tror jag väl att alltså, samhället som stort har ju haft, alltså, om man tänker så här, för 11 år sedan när jag startade och var ute och pratade jämställdhetsfrågor så var det nästan inte någon som visste vad det var nästan när man var ute på ett vanligt bolag. Det var liksom verkligen det här att jaha, men vad är det liksom? Mm. Nu vet ju folk, alltså det är ju drivfrågor. Nu har ju drivits så mycket mer publikt om man säger. Ja. Det skapar ju en ökad medvetenhet och en ökad kunskap hos liksom, gemene person.
Mm.
Så jag tror att samhället har förändrats under de här åren. Och det gör att man faktiskt börjar förstå att jämställdhet är någonting som är viktigt.
Mm.
Och bra.
Och hur har man kommit till den insikten? Det är bara att man har förstått det? Eller man...
Ja, jag tror på något sätt att alltså, det finns en debatt som inte har funnits tidigare. Det står om jämställdhet i liksom dagstidningar. Det står liksom, det delas, vi pratade om LinkedIn tidigare, liksom att det är hela tiden så kommer bevis och bevis och bevis på att jämställdhet är bra. Mm. Sen kanske man har en egen personlig koppling också, att man liksom upptäckt själv i sin egen, i och med de här debattartiklarna kanske man börjar reflektera, men hur ser det ut för mig och hur är det liksom i mitt liv och hur har mina föräldrar växt upp, att man kanske faktiskt börjar, hur jag växt upp, vilka val har jag gjort och mina barn, hur uppfostrar jag mina barn, alltså det finns ju många sätt att ta till sig frågorna på och mogna och inse att ja, men vänta, det här påverkar ju mig också.
Mm. Att man ser värdet av det liksom på ett annat sätt.
Ja.
Det här kommer att skapa inte bara pengar utan en bättre värld på något
sätt. Exakt.
Det är mycket större än så.
Ja. Ja, verkligen.
Men du sa lite tidigare, du svepte förbi det lite, jag tänkte jag ska fånga upp den. Det här att kvinnor inte ger samma karriärmöjligheter. Sen spånade vi vidare på ett annat spår. Men jag vill fånga upp den. För vi lägger ansvaret på kvinnor, men egentligen så, det här har du skrivit en artikel om att man säger att ja, men det var kvinnornas fel att det här inte funkade. Men egentligen så har de troligtvis inte fått, de har lämnat en bransch eller ett jobb för att de inte fått samma karriärmöjligheter.
Exakt.
På vilket sätt har du sett att kvinnor inte får samma karriärmöjligheter?
Jag tänker på till exempel rekryteringar. Jag tänker på befordran inom bolag. Jag tänker på talutrymme. Jag tänker på värde. Vad händer när jag sitter på ett möte och jag börjar prata? Kommer min röst att bli lyssnad på eller inte? Kommer jag att förminskas? Kommer jag att sexualiseras? Då kommer det att påverka min karriär.
Mm.
Och precis som vi har sett när vi har varit ute på liksom, techbolag bland annat, så har vi sett om och om och om igen samma typ av berättelse.
Mm.
Där kvinnor blir förminskade. Både liksom, möteskultur, talutrymme. Ens idéer blir inte lyssnade på. Jag blir inte befordrad som kvinna på samma sätt. Det finns liksom inre strukturer där liksom männen banar vägen för männen på något sätt.
Homosocialitet.
Ja, exakt.
Mm.
Precis så. Mm. Det där finns där och de där strukturerna måste ju brytas. Mm. Så att kvinnor har samma rättigheter och möjligheter att till exempel göra karriär. Så men det är liksom någonting som inifrån, som man kan se inifrån när man kommer in på ett bolag liksom, och tittar. Och ser hur alla mår, kan man se att vänta, här finns det faktiskt. Alla har inte samma stafettpinne här.
Men vad tittar du på då? Alltså, för det låter ju så enkelt.
Ja.
Men det är ju inte så enkelt.
Nej, det
så
man kommer in i en sån... inte enkelt alls.
Nej, hur ser man verkligen det? Så jag tänker på folk som lyssnar så här, för att det, man måste ju också ifrågasätta sig själv, andra, alla, så man måste ju öppna ögonen någonstans för att se hur verkligheten är. Mm. Även om man kan ha en idé om det. Hur gör ni det? Liksom? För det låter ju jättelätt.
Ja, men det är där jag tänker att det behövs tid när man är ute. Mm. Som till exempel när vi jobbar med vår mångfaldsdiplomering. Då är vi ute på företagarna. Vi är med, vi gör kartläggningar. Vi kan följa med och göra liksom, olika kartläggningar av bemötande, kroppsspråk. Mm. Så att vi är liksom fysiskt på plats. Men sen är det också så att vi gör ju workshops där alla får komma till tals. De har uppgifter och övningar mellan de här tillfällena.
Mm.
Alltså vi har tittat på medarbetarenkäter, vi tittar på hur hälsan ser ut, om man är sjukskriven eller inte, kopplat till kön hela tiden då. Mm. Gör intervjuer, så att det är liksom, vi går in på flera olika plan, så det är liksom en djup research där vi liksom går in och tittar på både siffror och lyssnar på människor och utmanar i workshops så att de får liksom verkligen fundera över och få syn på de här strukturerna kopplat till karriär och kön till exempel.
Mm. Hur lång tid tar det? Det är lite olika kanske beroende på storlek.
Ja, det är lite olika. Generellt så brukar det vara ungefär 6 månader.
Mm. Det är ju lång tid.
Som vi kör.
Mm.
Det är ju liksom att på något vis, tanken är att man ska få ett uppvaknande. Att man ska få syn på de här normerna och strukturerna. Men också att man ska få aktivitet och rörelse. Mm. Att det ska inte handla om... För jag tror att det är det också som är... Som jag menade förut. Där tidigare så har det varit mycket det här alibit när man ska komma in i en inspirationsföreläsning.
Jag utvecklar, vad är alibit?
Ja, men alibit är ju på något vis...
Du har läst om det här, men...
Ja, men att till exempel att man kommer in och får köra en jämställdhetsföreläsning. Mm. Så kan man se att man har gjort det.
Ja.
Då blir man som ett alibi för frågan. Att man kommer in så bara, okej, men nu har vi gjort det här.
Nu blir vi jämställda, typ.
Ja, nu är det klart. Mm. Nu har vi gjort det här som vi ska. Och det blir liksom... Som att det var allt.
Mm.
Men som jag upplever då så har det förändrats. Man ser att man måste faktiskt jobba med frågan under en längre tid. Och då är det liksom en... Då finns det möjlighet att faktiskt få vara med och bidra till att skapa aktiviteter. Så att det faktiskt inte bara blir den här inspirationen. Det kan nästan snarare vara frustrerande. Att man får en kort föreläsning och sen handlar det om egentligen mig. Och min trygghet, min arbetsplats. Jag får reda på... bekräftat egentligen kanske av föreläsningen att jaha, att jag har inte samma rättigheter och möjligheter som min kollega fast jag har högre utbildning.
Mm.
Men vad ska jag göra nu? Mm. Den här jämställdhetsföreläsningen är ju värdelös, tänker man kanske då. Mm. Här har jag fått reda på, men vad ska vi göra nu?
Mm.
Så att det måste finnas en koppling till aktivitet och rörelse, för annars så blir det ju bara att man känns frustrerad.
Mm. Ja, vad gör vi av det här sen? Liksom? För det är ju lätt att bara arrangera något och ta in en jämställdhetsföreläsare och sen händer ingenting.
Det är precis det jag menar. Att det måste finnas en koppling till en aktivitet och en rörelse framåt så att det finns strategier och mål.
Mm. Men jag vill bottna lite i det här när du säger att ni är fysiskt på plats. Och liksom, för jag tycker sånt är superintressant.
Ja.
Ni är på plats fysiskt och tittar på hur folk... Vad sa du, berör varandra, hur man pratar till varandra. Alltså, vad är det ni tittar på, vad är det ni ser? Jag vill fördjupa mig
i
det.
Ja, absolut.
För det är så intressant.
Ja. Det kan till exempel vara hur... vem som tar initiativ till samtal.
Mm.
Vilken typ av ord vi använder.
Mm.
Ögonkontakt. Vem sträcker fram handen först. Vem har mest talutrymme i det här mötet?
Nu pausar vi. Nu får vi fortsätta. Eller alltså, vi fortsätter intervjun, men vi pausar. För nu säger du en massa intressanta punkter som vi måste fördjupa oss i.
Ja, jag fattar.
Vad sa du först? Du sa... nu vågar jag avbryta här lite.
Ja, men kör på. Ja.
Du sa först vem som... vad sa du första punkten? Vem som talar först? Eller du sa
vem som tar initiativ till ett... till exempel prata, småprata och sådär.
Ja.
Vem tar initiativ till det?
Och vad innebär det? Vem gör det oftast? Och vad är det ett tecken på, tänker jag?
Ja, men precis. Och här, i varje specifik situation så måste man ju titta på helheten. Och titta på orsaker och titta på vad kan det här ha att göra med på den här arbetsplatsen?
Mm.
För att här kan man ju liksom, det som är en situation på en arbetsplats.
Mm.
Den situationen kan man inte säga bara rakt upp och ner att det innebär det här. Nej. För alla. Utan det är på den här arbetsplatsen med den här sammansättningen av människor.
Mm.
Det är situationsbaserat.
Mm.
Och sen så att man tittar på orsaken här och nu. Mm. Och ser vad beror det på här, kopplat till kön. För det kommer förmodligen vara någonting helt annat på en annan arbetsplats.
Mm.
Så att det, är liksom, det kräver ju liksom en analysförmåga. Att man kan analysera och se de här orsakerna.
Mm. Kan du ge något exempel? Alltså det här att vem tar initiativet först? Vad är det ett tecken på?
Det kan ju vara tecken på självsäkerhet.
Ja.
Att man ser konstant att det är grupp, en person eller personer från ett visst kön som tar initiativet först hela tiden.
Mm.
Och vad, då kan man fundera på vad betyder det. Och sen så kan man analysera det här tillsammans med de personerna som man har jobbat med också.
Men ser du något generellt där? Eller det kanske är svårt att göra det utifrån...
Ja, men om jag skulle liksom bara så här hårdra det, generalisera, så skulle jag väl säga liksom att i det stora hela så har ju män större del, tar ju större talutrymme i situationer.
Mm.
Och dessutom så är det så att om det är så att kvinnor tar mer talutrymme, så upp, eller inte mer än män, utan bara tar så mycket talutrymme som det skulle vara om det var jämnt, så upplever man att kvinnor är... jättedriviga och ta för sig och liksom så.
Ja, jag läste någonting om att om kvinnor pratar mer än 25% av tiden så upplevs
exakt.
De...
Exakt.
Ja.
Där har du det.
Ja.
Så det är också, går ju tillbaka till det här genussystemet.
Mm.
Och den här unga tjejen som jag pratade med igår i klassrummet.
Mm.
Hon kanske inte alls är så himla liksom, men hon upplevs som att hon är otroligt talför och tar för sig.
Mm.
För att hon kanske bryter mot den här överenskommelsen.
Mm.
Och vem som bör prata. Och det här följer med oss hela vägen in i arbetslivet.
Ja.
Så det är ju verkligen jätteviktigt att synliggöra det här så vi kan börja ändra på det. För det ska ju inte vara konstigare att någon pratar än någon annan kopplat till kön.
Men sen gick du till en annan punkt. Nu pratar vi om vem tar initiativ först och pratar. Nu.
Ja. Ja.
Och sen så sa du vem som sträcker fram handen först. Det är lite samma grej.
Ja, det är samma.
Men du sa någonting om hur vi berör varandra. Det var någonting sånt du sa, eller hur? Tidigare.
Precis. Kroppsspråk kan det vara.
Mm.
Öppet, slutet kroppsspråk. Det kan vara vem som sträcker fram handen först, det sa vi. Det kan vara ögonkontakt. Det kan också vara vilken typ av ord vi använder. Mm. Om vi pratar om det som är precis exakt just här och nu i vårt möte. Eller om vi känner oss så avslappnade att vi kan prata om andra saker. Till exempel som inte rör det här. Alltså det är på något vis så går det tillbaka till vem som upplever sig vara liksom naturlig i situationen.
Mm.
Om jag är en mansdominerad bransch och jag är man, så kommer det förmodligen vara helt självklart att jag kan gå in i det här mötet och ta för mig och göra exakt hur jag vill.
Mm.
Jag skulle kunna gå in och prata om egentligen vad som helst. Men är jag en kvinna i det sammanhanget och jag är ensam kvinna i det sammanhanget, så kommer jag förmodligen att behöva relatera till det.
Hur kommer det att påverka mitt kroppsspråk till exempel? Vad har du sett där?
Jag tror inte att jag har så mycket underlag att jag kan säga exakt just specifikt den situationen. Mm. Men generellt så kan jag väl säga att det kommer att innebära på något sätt att jag behöver hävda mig.
Mm.
Eller relatera och behöver vara visa att jag är professionell.
Mm. Hur gör man det med sitt kroppsspråk?
Ja, det beror ju på hur man
vill göra. Nu grillar jag dig här.
Ja, men det är jättebra. Ja. Jag tänker på att som när vi började samtalet.
Ja.
Så pratade vi om de här olika sakerna. Dels att försöka, den ena grejen var ju det att man försöker att bli som den man är med. Mm. Och i så fall skulle den här kvinnan i den här, om vi nu räknar med att det skulle vara en grupp med bara män.
Mm.
Att hon skulle försöka härma den gruppen.
Mm.
För att det är den gruppen som eventuellt har makt här. Och att hon försöker att vara den som de andra. Och det andra kanske är att... tvärtom, att på något vis undfalla eller på något vis att liksom inte hota utan liksom istället att liksom försöka men som liksom lyfta männen då istället för att inte hota och försöka vara professionell på det sättet.
Mm.
För så kan det bli också, det har vi sett. Mm. Man försöker att bli godkänd och istället då lyfta den som redan har makt och...
Hur mycket uppmuntrar vi kvinnor att härma mäns kroppsspråk? För att det där som du sa, att du sänkte rösten när du åkte till Norge där och sådär. Och det säger vi ofta till kvinnor. Och det kan göra mig lite så här upprörd.
Mm.
Eller upprörd är fel ord. Men lite irriterad. Därför att på något sätt förknippar vi ju låga röster liksom med makt.
Yep.
Och då uppmanar vi också kvinnor att sänka tonläget. Mm. Vad tänker du om det?
Nej, jag tänker att alla röster ska vara lika viktiga.
Ja.
Och att vi behöver alla former av röster. Ljusa, pipiga, mörka, darriga, gamla, unga röster.
Ja.
På olika sätt. Alla röster ska liksom vara lika viktiga och kunna ha lika mycket makt.
Mm.
Och jag tror inte att det är omöjligt på något sätt. Utan jag tror att det är helt möjligt att vi kan omskapa de här berättelserna om vem som skulle vara möjlig som maktbärare. Mm. Kopplat till röst och kropp och allt sånt.
Så du ska kunna prata pipigt och ändå, ändå ha makt liksom?
Ja, verkligen.
Men har vi plöjt av de flesta kroppsspråken väl? Jag tyckte bara det var så intressant att liksom gå in i ett rum och liksom analysera hur man beter sig i det här rummet och hur det är kopplat till jämställdhet.
Mm. Alltså en annan nyckel där är ju härskartekniker, apropå kroppsspråk. För där kan det ju vara till exempel, när man pratar om härskartekniker så brukar man ju prata om till exempel gester som spelar in, röstläge som vi pratade om, kroppsspråk.
Vad är det för gester som är härskarteknik?
Ja, men alltså ponera att, så här, att du och jag sitter i ett möte här och vi sitter och pratar. Och så kommer det in en person i det här rummet. Och vem kommer vi ställa oss upp och ta i hand på? Mm. Kommer vi göra det på alla oavsett? Kommer det spela roll vilken person som kliver in genom dörren? Kommer det spela roll vilken ålder, vilket kön personen har i fråga? Så gesten i det här fallet är ju då att sträcka fram handen till exempel. Vem är värdig nog att hälsas på och lyftas liksom inför? Så det är en gest.
Mm.
En annan gest kan ju vara liksom tvärtom egentligen. Berit Ås som har myntat de härska teknikerna pratar ju om till exempel osynliggörande och sådana saker. Att man på olika sätt ser till att när en person pratar att man visar med hela, att man inte är intresserad av vad den personen har att säga.
Mm. Då det är kan som att vara rikta fötterna åt olika håll och grejer.
Exakt, rikta fötterna, prassla med papper. Titta helt plötsligt, titta ner i mobilen eller alltså gör någonting annat som tar makt från den personen som pratar.
Mm.
Så det är också, tänker jag, gester och olika sätt att förhålla sig till människor i olika rum.
Det måste ju vara häftigt att sitta och analysera det här.
Det är det.
Jag vill ha ditt jobb. Men det är ju jätteintressant.
Mm. Men det är det. Det är jättespännande.
Tror du folk tänker mer på vad de gör när du är med? Liksom? Att de anpassar sig? Eller?
Alltså, ögats kraft är ju stor. Mm. Så är det ju.
Mm.
Helt klart. Jag har ju också tittat på bemötande av barn och såna här saker också på förskolor.
Mm.
Och varit ute och tittat på hur man förhåller sig. Och det vi såg då var exakt det du sa liksom egentligen, att man förändras ju. Man vet ju att nu är det någon som tittar på mig när jag jobbar och de kommer att titta på hur jag förhåller mig till barn kopplat till jämställdhet. Liksom.
Mm.
Så de första 2-3 dagarna vi filmade, då var det liksom ett bemötande. Sen efter några dagar, då har liksom ögats kraft på något sätt så här mattats av lite grann.
Mm.
Så helt plötsligt så börjar vi se helt andra saker.
Mm. Vad såg ni då, då? Det här är ju superintressant, för det börjar ju redan här.
Ja, visst. Då har vi då liksom att vi uppmärksammar flickor för yttre attributerna. Och alla de här orden känner jag aldrig gånger till. Men det här, vad söt du är, vad duktig du är och... Vad fint och så.
Mm.
Och pojkarna så har vi liksom mycket mer liksom, de andra traditionellt manskodade eller pojkkodade orden. Tuff, snabb. Men det vi såg också som jag tycker var lite så här sorgligt, det var också känsloord.
Mm.
Och beröring. Och ögonkontakt.
Okay.
Att det som var sorgligt var att vi såg att pojkarna fick mycket mindre beröring.
Mm.
Mycket mindre ögonkontakt. Och mycket mer så här befallningar i ryggen.
Vad är en befallning i ryggen?
Alltså att man tar på dig skorna. Att man liksom ropar så där efter någon. Sträcker fram handen och så bara ropar efter någon. Tittar inte i ögonen. Flickorna fick mycket mer närhet. Tröst. Ögonkontakt.
Mm.
Mycket mer känsloord. Mm. Alltså att beskriv din känsla nu när... Hur känns det? Är du ledsen nu? Hur känns det? Alltså.
Mm.
Så att det var liksom väldigt olika på hur vi förhöll oss till barn kopplat till kön. Med språk, beröring, kropp. Alltså det här som vi ser även i vuxen ålder. Så det är inte så konstigt.
Det är ju tragiskt att det är så.
Det är tragiskt.
Vad sa de här fröknarna när de fick reda på det? Eller får man säga fröknar? Förskolelärare?
Pedagoger.
Vad sa pedagogerna när de...
Ja.
Det ska vara så PK egentligen. Vad sa pedagogerna när de fick höra det? Att alltså, det var så?
Jag tror så här. Precis som vilken företagsledare eller vilken liksom, person som helst som börjar titta på sig själv.
Mm.
Och hur jag förhåller mig till andra människor, oavsett om det är vuxna eller barn. Att man blir förvånad. Mm. För att man tror, alltså det första man tror när man kommer in och ska börja med en sån här jämställdhetsutbildning. Är ni jämställda här? Ja, visst, säger alla.
Mm.
Såklart vi är. Vi tycker alla är lika viktiga. Vi bryr oss inte om barn eller pojkar eller flickor. Vi tror det.
Mm.
Sen när vi börjar titta, så upptäcker vi att nej, men alltså, vi har ju samma berättelser allihopa. Vi är socialiserade in i de här berättelserna hur vi ska vara och förhålla oss till kön.
Mm.
Så att man blir förvånad. Och bara, va? Ser det ut så här?
Mm.
Och jag vet att en del pedagoger blev ju ledsna. Liksom, för att de bara, men har jag har jobbat som pedagog i 30 år. Har jag hållit på med det här?
Mm.
Så att ofrivilligt, omedvetet bidragit till ojämställdhet.
Ja, för det börjar redan där. Det där är så sjukt viktigt.
Visst.
Och vad gjorde ni för att förändra det? För jag antar att ni liksom sen då drev den frågan vidare.
Mm. Alltså någonting som är jätteviktigt i den där åldern, det är ju förebilden och förebildens kraft. Och här kan man ju se också, jag tänker om vi ska ta två exempel från vuxenvärlden och barnvärlden. Mm. Så från barnvärlden så kunde man ju se till exempel att, känner du till den där filmen Modig?
Mm.
Som var med den här tjejen som...
Med rött hår, va?
Med rött hår och var så här vild, modig och så ville skjuta pilbåge.
Mm.
Och när den filmen visades i Sverige så kunde man se att helt plötsligt så liksom började liksom alla såna här bågskytteföreningar bli nedringda för att helt plötsligt ville alla tjejer skjuta. Ja. Och exakt samma historier uppspelar sig på företag.
Mm.
När det är en kvinna som kommer i ledande position, blir vd eller liksom högt uppsatt, då ser man att helt plötsligt så börjar liksom raden med mellanchefer att förändras.
Ja.
För att här har vi förebildens kraft.
Mm.
Kan hon, kan jag. Och att det blir en sån stark... Det visar också att här är det möjligt för mig. Det här är ett företag där jag kan också. Liksom. Så det är en viktig signal, tänker jag. Vem som är chef och vem som är, det talar, säger någonting.
Jag tycker det är intressant också att prata om... Du får dricka kaffe och sådär. Här får vi göra som vi vill, eller vad säger jag. Men det är inte så. Man får ta en paus och ta en kaffesipp. Men... Det jag tänkte på, det här med vilka ord vi använder. För nu pratar du om känslor då, och hur ser de orden ut i näringslivet, tänker jag. För nu var du inne på dagis. Att man
ja,
liksom,
precis.
Hur ser det ut?
Ja, men alltså, jag tänker att du började ju där.
Ja.
När vi pratade och sa bitch.
Ja.
Det är ju ett ord som har funnits med ganska länge, tänker jag. Och som oftast inte är så positivt laddad.
Mm.
Eller, det är ju inte det. Alltså, det är ju ett liksom negativt ord. Vilken bitch, liksom.
Mm.
Och egentligen så kanske det är en kvinna som bara så här... Vilken företagsam kvinna. Eller att hon är stark, eller driven, eller laddad. Men det är lätt att när en kvinna går in och utmanar de här, liksom, till exempel, mansdominerade arbetsplatserna. Att hon blir nedklankad på och får liksom olika former av skällsord. För att det är likadant man pratar med företagssystemet när man ska starta upp företag och sånt. Så finns det också massor av ord som beskriver kvinnor och män.
Mm.
I hur de är. Om en kvinna är rädd så är en man försiktig. Alltså det är liksom så här, nu kanske var ett dåligt exempel just där, men hur vi pratar om kvinnor och män.
Mm.
Att det liksom ligger värderingar i språket som beskriver om man är stark eller bra eller bryter en överenskommelse eller så.
Är det någon skillnad på hur man ger män kontra kvinnor beröm till exempel, eller kritik som du har sett?
Mm.
Vi kan börja med beröm.
Ja, absolut.
Vilka ord kommer upp
visst.
Då?
Ja, men alltså man kan väl säga så här att generellt, en kvinna är ju duktig om att göra någonting. Generellt så kan man väl säga att om man tittar på språket och kvinnor och normer så brukar man ju alltid liksom lägga till någonting.
Mm.
Alltså som till exempel så här, företagsamma kvinnor. Nej, det är en företagare.
Mm. Men alltså, kvinnligt entreprenörskap.
Kvinnligt entreprenörskap. Alltså man lägger till någonting. Och varje gång man lägger till någonting sådär, så pekar man ut någonting. Och också värderar det.
Mm.
Egentligen minskar i värde. Liksom.
Mm.
Damfotboll. Eller fotboll. Fotboll är det som är det naturliga. Men sen lägger vi till dam.
Mm.
Och då har vi helt plötsligt... Då betyder det någonting.
Ja,
degraderat liksom, det här. Så att det är liksom någonting som ligger där i språket som visar vilka värderingar som finns där.
Ja. Jag tänker att ni måste ändå hålla utkik efter vissa ord när ni liksom analyserar språkvalet i bolag. Är det något så här ni brukar hålla utkik extra efter?
Alltså det är väl de här traditionella könsmönstren på något sätt. Som har liksom kompisord omkring sig. Liksom. Kompetent, stark liksom för män. Eller liksom driven, karriärsdriven och liksom kompetent. Och kvinnor är liksom duktiga och lite så här trots allt. Hon är kvinna trots allt. Även fast hon är kvinna så har hon. Så att det är någonting som ligger där. Som är så här negativt eller lågt i värde.
Det är sånt ni ser, liksom, ja, att det händer ute i,
ja, visst.
I bolag.
Ja, visst. Absolut. Hur man pratar till varandra, hur man förhåller sig, vilka chanser, vilka möjligheter man får, vilka värde, vilket värde man har. Och sen är det ju inte så, som sagt, för överallt. Nu målar jag bara upp, men jag tror att vi behöver måla upp den bilden för att det är där vi kan göra någonting. De som redan har kommit en bit, det är ju fantastiskt. De som har gjort någonting, som har gjort ett arbete och satsat på jämställdhet och mångfald. Där man ser skillnad.
Ja, man måste nog dra det till sin spets liksom, för att synliggöra strukturerna, tänker jag. Att säga att det är si eller så.
Ja.
Kanske var lite dramatisk.
Ja, men exakt. Och bara måla upp de här bilderna som finns där. Som vi ändå är påverkade av allihopa.
Men sen så har ju ni utbildningar om diskriminering och sådär, eller hur, hos er? Som är ganska interaktiva. Hur funkar de?
Alltså jag tror att alla de här utbildningarna som vi gör är interaktiva. Och jag tror att de måste vara det. För att om man bara går in och river av en jämställdhetsföreläsning. Så kommer de sitta där och antingen bli så här som jag sa. Provocerad för att man känner igen sig och inte vet vad man ska göra. Eller så kommer man sitta där och kanske bara, ja, jag håller med. Så är det. Men de här frågorna måste liksom gå igenom våra kroppar och våra system. Och våra tankar och våra känslor. Vi måste ta dem till oss. Så de här interaktiva liksom, workshopsarna är superviktiga för att man ska få ta ställning och fundera på hur är jag en del av det här systemet? Hur kommer det till uttryck? Och hur är vi på det här företaget del av det här systemet? Hur kommer det till uttryck? Och vad kan vi göra åt det?
Men för hur får man in en bra process för det där? För jag tänker att MeToo har ju hjälpt kvinnor sjukt mycket, även om vi ser en backlash på det nu. Det vet ju mina lyssnare, många av dem. Men jag tycker ju att vi pratar för lite om de här vardagssakerna, du vet. Alltså att man, som jag pratar mycket om till exempel lilla gummanfacket här. Och vi har pratat mycket om det med mina gäster, att man blir satt i det. Men jag tycker vi pratar för lite om just de grejerna. Med varandra, på jobbet. Och jag tycker att det är ju en nyckel liksom för att förändra någonting. Så måste man ju vara medveten om det.
Håller helt med.
Och hur skapar man en bra process för det?
Ja.
Att få upp den dialogen, ja, liksom.
Jag tänker att jämställdhetsfrågor behöver ju, precis som du säger, vara levande. Hela tiden. Vi kan inte tycka att vi har gjort någonting när vi har tagit in en föreläsning eller gjort en liten grej, liksom. Utan perspektiven behöver genomsyra alla beslut som tas. Jämställdhetsperspektivet ska liksom vara integrerat i hela arbetet, hela tiden. Och vi måste kunna påtala, till exempel, när någon säger något sexistiskt vid fikabordet. Det måste vi kunna göra. Det måste finnas en sån inkluderande arbetsplatskultur. Att vi klarar av att ta ett samtal om de här frågorna på vardaglig basis.
Men just de här vardagssituationerna. Alltså att hur man skapar en process för det. För det är också tråkigt att alltid behöva vara en rättshaverist, tänker jag. Så man måste ju skapa medvetenhet om de situationerna.
Japp, helt klart. Och där tänker jag också att som chef så har man ju ett jätteviktigt ansvar här för att vara bärare av frågorna. Och att visa att på vår arbetsplats till exempel har vi noll tolerans. Och det är ju enligt lag så är det ju också så. Inga som helst sexuella trakasserier får pågå på en arbetsplats.
Nej.
Och minsta misstanke så har man ju liksom utredningsskyldighet. Att man behöver utreda det här. Men som chef så kan man ju vara den som faktiskt visar och går vägen. Att man är med i situationer och talar om när saker och ting sker. Att men det där är inte okej. Att man går före. För att varje gång någon säger att det inte är okej så talar man om det. Alltså man visar vägen för att vi bryter den typen av beteende på den arbetsplatsen. Det är inte bara till den personen man säger till, utan det är för alla andra som sitter runt omkring. Så man visar, går före som ett exempel att så här gör vi när någon gör sådär. Och det är det som är en inkluderande arbetsplats, tänker jag. Att man kan känna sig trygg och markera.
prata om saker. Ja. Att man har en tydlig process för
exakt.
Det.
Exakt.
Kan man anonymisera det på något sätt?
Ja, men det finns ju sån här visselblåsare och sånt. Och det har blivit mer och mer vanligt.
Mm.
Ska sägas. För att det, och jag tycker att det är jättebra att det finns.
Mm.
Anledningen till att jag tycker det är så bra det är att vi får ju höra när vi är ute ofta.
Mm.
Folk kommer fram till oss och berättar om så, situationer som de inte vill säga högt i utbildningssammanhang. Eller i workshops. Eller, utan berättar att det är deras chef.
Mm.
Som utsätter dem för till exempel sexuella trakasserier.
Mm.
Och där det finns visselblåsare så blir det ju en helt annan skydd, trygghet och möjlighet att utreda. Mm. Där man faktiskt kan tala om att det är min chef som utsätter mig för det här.
Mm. För du pratar ju mycket om det här att synliggöra dolda värderingar.
Mm.
Eller hur? Och värderingar, det är ju någonting vi pratar så sjukt mycket om här. Att jämställdhet, och det har ju vi pratat om idag också, att för att liksom driva frågorna så måste vara en del av dina värderingar. Hur synliggör vi dolda värderingar hos de här som inte är med i gamet? För det är det handlar om, antar jag.
Mm.
Hur synliggör vi dem?
Att synliggöra värderingar för den som inte vill är ju jättesvårt.
Ja.
Och det är likadant när det gäller att synliggöra privilegier till exempel, som man brukar prata om väldigt mycket med jämställdhet. Privilegier och makt.
Mm.
Att motivera den som inte vill bli motiverad.
Mm.
Egentligen.
Det är ju supersvårt.
Det är jättesvårt. Ja. Och jag tänker att det finns olika strategier för det. Men jag ska ta ett klassiskt exempel på så här, en mansdominerad arbetsplats.
Mm.
Som vi är på väldigt ofta.
Mm.
Och att det är kanske en person som har sagt att ni ska komma in och göra den här grejen. Och alla vill inte. Och börja i på något sätt så här förebyggande insatser.
Mm.
Gå in och säga så här, att vi vet att alla inte vill vara med här. Skulle ni kunna berätta om varför?
Mm.
Så att man på något vis här möter allt det här motståndet.
Mm.
Och sen så får man en bild av hur det är.
Mm.
På senare tid så har vi börjat med det redan innan vi kommer in.
Mm.
Så vi sänder ut en enkät. Så vi tar reda på hur ser motståndet ut.
Mm.
Vi vet att det är motstånd på en arbetsplats. Och då får vi liksom in allting. Och då vet vi hur vi ska jobba med det motståndet. Och kunna till exempel ge statistik som kan visa på lönsamhet till exempel. Om det skulle vara det. Hur de jämställdhetspolitiska målen ser ut, alltså lagkrav. För att
men vad får ni in för svar då? När du säger så här, varför? När ni ställer den frågan, vad säger de då? Jag tycker det är jätteintressant, för då är de säkert anonyma och får säga vad fan de vill.
Ja, men exakt. Och då kan det ju vara liksom precis vad som möjligt. Säga så här, ska vi ha en sån här jämställdhetsföreläsning till? Värdelöst, vi behöver inte det här.
Men varför? Alltså,
Alltså det finns ju så många svar på det.
Ja.
Men just det här motståndet är ju som vi ser ofta baserat på rädsla.
Mm.
Att man är rädd för att det kommer ske förändringar och att jag kanske kommer vara en del av den, behöver vara en del av den förändringen.
Det är skitjobbigt.
Ja, det är jättejobbigt. Man vill bara köra på som man alltid har gjort.
Mm. Nej, men alltså, det är bara att man inte vill vara en del av förändringen, att det är jobbigt. Eller, alltså, jag förstår inte riktigt varför de inte vill.
Eller? Jag tänker att om man har makt och privilegier.
Ja.
Och sen så kommer man och pratar om makt och privilegier. Och det kanske kommer innebära att din makt kommer att behöva delas.
Mm.
Med fler personer. Att du kommer behöva börja lyssna. Du kommer att behöva liksom förhålla dig annorlunda mot hur det har varit tidigare. Och det är kanske inte så attraktivt. Man tycker att man har det väldigt bra när man är privilegierad.
Mm.
Man ser ju inte privilegiet för att man har det så att säga. Men när någon börjar ifrågasätta privilegiet, då börjar man inse att oj, jag har det ganska bra. Och det vill jag fortsätta ha.
Mm. Och då vill man inte släppa in. Men det säger de inte rätt ut.
Nej, men vi kan ju se uttryck för det.
Ja.
På olika sätt.
Hur då?
Men att vi liksom, ja, att man inte vill att vi ska komma in, helt enkelt.
Ja.
Och det ser vi ju i sådana här enkäter och sånt. Som att, men sen så brukar det faktiskt vara så att eftersom att vi vet hur motståndet ser ut så kan vi också bygga en process som möter det motståndet. För vi vill ju att alla ska vilja vara med.
Ja, precis.
Det är vårt mål.
Mm.
Så då kommer inte vi in där och liksom skäller ut någon eller lägger skulden på något. Vi vill ju snarare motivera. Okej, då förstår vi. Så här ser motståndet ut här.
Mm.
Då kommer vi jobba med den här typen av strategi för att få alla att vara med.
Mm.
För som vi började hela det här samtalet så tänker jag att det handlar ju om att alla behöver ta ansvar för jämställdhet. Mm. För det kommer bidra till någonting positivt för precis alla.
Mm.
Som finns på en arbetsplats om vi är jämställda.
Mm. Ja, både män och kvinnor. Alltså, det är ju, alltså, vi vet ju att alla upprätthåller ju strukturerna.
Precis.
Men hur synliggör ni de här dolda värderingarna då? För med dolda värderingar, då pratar vi om att man värderar kön olika, eller?
Ja, det är det som till är. Exempel.
Ja.
Man kan ju prata om... Ja, men det, man kan göra på olika sätt som kan vara mer eller mindre smickrande, om man säger så.
Mm.
Om man tar till exempel ett företags hemsida så kan man hjälpa företag eller deltagarna själva att vara med och göra till exempel en analys av deras hemsida.
Mm.
Och då kan de få till exempel en checklista och titta. Men räkna hur många kvinnor och män som finns med här. Mm. På vilket sätt berättas de om? På vilken, vad har de för typ av... makt, inflytande. Vad får du för liksom, bild om du tittar med de här glasögonen på hemsidan?
Mm.
För det bästa möjliga det är ju att få deltagarna själva att göra analysen av sig själva.
Mm.
Och att inte vi kommer in och säger att ni är fel. Alltså det är inte det vi gör. Utan vi vill ge kunskap och verktyg för att de själva ska förstå och vilja vara med på resan. Det är liksom det absolut bästa scenariot, att man får syn på sig själv.
Mm. Men då säger vi tusen tack för att du har varit här.
Tack för att jag fick komma.
Och tusen tack till alla er som lyssnat på veckans avsnitt. Jag hoppas att ni tar med er någonting nytt och att ni känner att även det här avsnittet har lärt er lite mer om jämställdhet. Ha en fortsatt grym vecka och sen så hörs vi på onsdag igen.